Påskens budskap är ju att Jesus är vägen till livet, och det är också temat då för denna högmässa. Och Jesus är vägen till livet med stort L. Jesus har besegrat döden, synden och ondskan själv. Han vann räddning eller frälsning för oss alla. Från det som är ont, både i oss själva men också utanför oss. Han dog på korset för vår skull, inte för att vi förtjänar hans hjälp, utan för att han älskar oss och vill ge oss av sin nåd. För att vi aldrig ska behöva dö, utan få vara för evigt tillsammans med Jesus. För i oss själva förtjänar vi inte evigt liv. Ja, vi är alla oerhört värdefulla och älskade. Människovärdet är högt och Gud älskar oss mycket, mycket. Men det gör inte att vi förtjänar Guds nåd eller hans liv till oss. Istället är det faktiskt motsatsen, att vi förtjänar tyvärr att dö för den brustenhet som vi har och den synd som finns. För ingen av oss, även den som är kanske den snällaste eller godaste vi känner, kan leva upp till Guds standard av kärlek och helighet. Och det är just därför som Jesus dog i vårt ställe. Och det kallas för det saliga bytet. Han dog för oss, för vår skull. Han tog vår synd och vår brustenhet. Och inte för att vi förtjänar det, utan för att han älskar oss och ger oss om nåd. Och när Jesus sedan uppstår från de döda så visar han vägen till det eviga livet. Ett liv på riktigt, ett liv i överflöd tillsammans med Gud. Kanske inte materiellt överflöd, men i en inre rikedom. För livet behöver inte vara enkelt. Vi alla möter prövningar på olika sätt. Det är vi alla medvetna om. Bara för att vi vandrar med Gud så är vi inte fria från det. Men vi vandrar inte ensamma. För Jesus ger oss liv och ljus även i mörkret. Han är vägen, sanningen och livet. Han bjuder med oss att vandra på livets väg. Som i söndags så talade vi om Jesus som den gode herden. Att han är god mot oss och vi får följa honom som hans får. Som en jord som han leder framåt. Då får vi växa i närhet till honom och höra hans röst. Och vi får öva oss i att efterlikna den gode herden i våra liv. Det är en vandring där vi får växa till att vara de som Gud säger att vi är. Inte de som världen säger att vi är. Och när det låter så här så kan det låta som att vi bara vandrar med Jesus på livets väg. Och det är ju lätt hänt i alla fall här i Sverige och västvärlden i stort att vi tänker ganska privat och så kring tron och gudsrelationen. Att det blir något individuellt. Men så är det inte. Utan det finns ju massor med människor som vandrar med där på livets väg. Det är en stor fårajord vi får vara en del av. Och så var det också för Israels folk när vi läste här i gamla testamentliga texten i uttåget ur Egypten. De gick där och var ledda av molnstoden och eldstoden, men de gick tillsammans allihopa som ett kollektiv. Och det är en fantastisk rikedom att få vara tillsammans med andra på livets väg. Det är naturligtvis gott att ha med Jesus, och det är inte så bara att gå med Jesus såklart, men att också få ha varandra i väldigt gott. Och det är inte en slump, vill jag tro, att Paulus i episteltexten går direkt från att tala om vår frälsning tack vare korset och nåden där till att tala om den kristna budskapen och mana oss att trösta och bygga upp varandra. Det går direkt från frälsning till trösta och bygga upp varandra. För den kristna gemenskapen är en direkt konsekvens av frälsningen. Det är en gemenskap som inte bygger på egna meriter eller någon slags egen förträfflighet. Att man måste göra ett visst test för att komma in eller så här. Utan man är välkommen som man är, av nåd. Och det som är så vackert med församlingen, till skillnad från många andra gemenskaper i vår värld och samhälle, är att den är nådebaserad. Att det är vägen in. Och det gör att församlingen är mycket mer lik en familj än en vänskapskrets. För man kan ju inte välja sin egen familj. Ibland kanske man känner att det är lite tyvärr att man inte kan göra det. Men vi behöver få växa tillsammans i kärlek och lära oss att leva med varandra. Vänner kan man ju välja och också lite lättare tyvärr bryta med också. Man måste inte på samma sätt lära sig att leva med varandra. Men församlingen är gemenskap där vi inte har valt varandra, utan vi har valt Jesus. Så kommer de andra med i familjen. Och det gör att församlingen är ganska annorlunda från mycket annat. Men tillsammans är vi med, inte för att vi förtjänar det, utan för att Jesus är god mot oss. Det ger ju en fantastisk grund för en gemenskap. Att det är utgångspunkten. Det kan man ju glömma ibland, men så är det. Det är en fantastisk grund för att bygga en gemenskap på. Att vi får ge vidare det som vi redan har fått. Och när Jesus sedan i evangelietexten ger lärjungarna det han kallar för ett nytt bud, eller som egentligen är Guds bud sedan alltid, att vi ska älska varandra, så ska vi tänka på sammanhanget. När säger han detta? Jo, det är på skärtorsdagen detta, framåt slutet. Judas har precis gått för att genomföra sitt förräderi. Natten ligger framför med Getsemane och tårarna, med förhören och domstolen och piskningarna och korset. Det ligger framför honom. Så det är liksom det Jesus ser framför sig när han säger: älska varandra så som jag har älskat er. Ska ni också älska varandra? Korset är utgångspunkten för det också. Så eftersom Jesus älskar oss ska vi också älska varandra. Men också på samma sätt. Och när Jesus menar då att vi ska älska varandra, är det inte någonting vi ska göra i smyg, eller som man så här, jag sänder positiva tankar till henne. Jag behöver inte säga någonting, men det kan jag göra. Jag älskar henne. Nej, det räcker ju inte. För Jesus säger ju att de som inte tror ska se kärleken. Att den ska vara tydlig. Alltså, kärleken måste vara på något sätt handgriplig. Den måste vara på riktigt. I ord och handling. För annars blir det inte ett tecken för de som inte tror. Det förutsätter ju att kärleken märks. Så är det ju. Och man kan ju visa kärlek på många olika sätt. Gary Chapman är en amerikansk relationsexpert som har skrivit den här välkända boken som heter Upptäck kärlekens olika språk. Det är fem språk då han menar är ungefär de allmänmänskliga sättet att ge och ta emot kärlek. Jag tror ganska många är bekanta med det här. Och vi har faktiskt så att vi i Romland och Karaby, när vi har dop, så ger vi det här till dopföräldrarna. Och ganska ofta låter jag mitt lilla doptal då här framme utgå från det. Så får de lite äktenskaps- och relationstips på köpet. Och så kan jag knyta an det till hur Gud älskar oss och dopet. Och så här är ganska smidigt, tycker jag. Och så sist när jag stod här för några veckor sedan så står jag så här. Så jag säger, ja, det är de fem olika kärleksspråken då. Det är tid, alltså att man umgås och träffas mycket. Det uppskattar vissa särskilt mycket. Andra har kanske det andra kärleksspråket, gåvor. Och då måste det inte vara de dyraste grejerna, utan gärna de med lite mer tanke bakom. En tredje språk är tjänster. Alltså att man gör saker för den andra. Städa, fixa eller någonting annat. Liksom. Man gör någonting. Ofta då oombedd. Så känner många väldigt uppskattning av det. En fjärde kärleksspråk är beröring. Alltså klappar, kramar. Ja, och lite mer ibland. Om man är gift i varje fall. Och sen så finns det ett femte språk som stod alltså här. Ja, femte språket. Vad var nu det? Jag får slå upp det här så här. Jag kan ju de här egentligen. Jag slår upp det. Tittar jag här i registret. Just det, ja. Skit också. Det här skulle jag ju kunna. Det är ju Marias kärleksspråk. Min fru, så är det typiskt att det var ju det jag hade glömt. Marias kärleksspråk. Ja, men det är i varje fall då bekräftande ord. Och den stod till och med längst upp här. Alltså att man säger saker till andra för att uttrycka uppskattning och tacksamhet och så här. Det var lite typiskt att det var just den jag hade glömt som Maria har och jag inte har då. Och så jag får jobba lite på det. Hej älskling. Så. Och det kärleksspråk som Paulus då i episteltexten kanske mest uppmanar oss att växa i alla fall vid det tillfället, är det som kommer närmast det här bekräftande ord. För han skriver: trösta och bygg upp varandra. Trösta vet vi nog ganska mycket vad det innebär att få vara med när någonting är svårt. Och så, men att bygga upp, det ligger ju i det någonting av att uppmuntra, visa uppskattning, att, vad ska man säga, bekräfta. Men det är också någonting som går djupare i det uttrycket som Paulus använder för att bygga upp. Och det ord på grekiska som man använder är oikodomeo. Och det är sammansatt av två ord, oikos, som betyder hus, men även hushåll, alltså familjen eller den större familjen i bildlig bemärkelse. Så hus och hushåll, men också så domeo då, som betyder att bygga. Och oikodomeo används ju ganska mycket för när man rent handgripligen bygger ett hus. Eller till och med också när man renoverar ett hus eller bygger till. Men i Nya testamentet används det inte mest i dess fysiska mening, utan i en mer bildlig mening som vi har här också då i episteltexten. Att vi ska bygga upp varandra. Att vi får bygga upp varandra som människor och Jesu lärjungar. Alltså att, och det som är intressant då är att flera av de tillfällen där Paulus använde uttrycket oikodomeo, och det nämns faktiskt också i apostlagärningarna också, men i varje fall ofta så handlar det om andens verk faktiskt. Att anden antingen direkt bygger upp församlingens medlemmar eller församlingen i stort, eller att det är medlemmarna som gör det i andens kraft och andens verk. Men att vi då tillsammans vandrar på livets väg, och längs den här vägen är tanken då att vi ska allt mer bli de som Gud säger att vi är. De som han har skapat oss till att vara. Och där i ligger också lärjungaskapet. Att i att vi blir allt mer de som vi är skapade till att vara, desto mer liknar vi också Jesus. Det finns många andra röster som säger hur vi ska vara eller vilka vi är. Röster som inte alltid är så positiva. Säkert har du hört saker eller tänkt saker själv om dig själv, att du är på ett visst sätt, men som inte egentligen för dig i den riktningen som Gud har tänkt för dig. Vi behöver bygga upp varandra och Gud, och vi behöver också Gud, tror jag, för att kunna se och lyssna in vad som är uppbyggande för oss och som hjälper oss att växa som Gud vill. I fjol på församlingslägret så hade vi besök av en kvinna från Lysekil som heter Karin men kallas för Linus. Ja, vi tar det en annan gång. Ja, det var någonting från barndomen i varje fall. Men i varje fall så undervisade hon om det här med att lyssna in Guds röst, vad han vill säga till oss och förmedla till andra, det man kallar för att profetera. Och då hade hon ett uttryck som jag tyckte var väldigt fint och som passar bra här idag. Hon kallade det att finna guldet i varandra. För vi har ju alla saker i våra liv som man kanske inte är så stolt över. Det kan vara vanor eller tankar eller annat det som man behöver jobba med. Och man kan nog milt säga att vi alla har utrymme för växt. Kan man nog säga i varje fall. Men fler saker i våra liv är ju faktiskt guld också. Så är det inte alltid så lätt att se det där guldet. För det kan vara lite annat i vägen också. Och ibland så ser vi det inte själva. Och vi kanske inte ser varandras, inte allt guld i varje fall. Utan då kan vi få varandras hjälp, men också Guds hjälp, att liksom gräva upp det där guldet i oss. Och att vi genom det får växa. Och att liksom de gåvor och potential som finns i oss ska få komma upp till ytan och komma mer i funktion. Och det handlar ganska mycket om identitet och självbild som behöver stärkas. Och då är det viktigt det här med uppmuntran och bli uppbyggd. Liksom. Jag tänkte ta ett exempel från en väldigt bra bok jag läste i veckan faktiskt. Den heter Altar Ego. Det finns ju ett grekiskt uttryck som heter alter ego, alltså mitt andra jag. Och då har han gjort en liten ordlek med altar ego, att jag ger mig själv till Gud och så ska han verka för att jag allt mer ska bli den Gud säger att du är, som är under titeln då. Han heter Craig Rochelle, en amerikansk pastor, och när han träffade sin nuvarande fru då för flera år sedan när han gick i college, så tyckte han att han gillade henne väldigt mycket såklart. Men en sak som han tyckte stack ut med henne var att hon var riktigt bra på skämt. Hon var riktigt snabb och det var intelligenta skämt som ändå var liksom korta och roliga och komma snabbt också. Att hon är rätt smart, tänkte han. Men varför har hon då inte bättre betyg, tänkte han. Om hon är så smart på skämten, varför har hon då de här lite mellanbetygen? Och det är inte fel i sig att ha mellanbetyg. Men om hon nu var så smart, varför hade hon inte bättre betyg? Och han frågade helt enkelt, och han förstod då att lärare, föräldrar och kompisar har alltid sagt att hon var medelmåttig i skolan. Så då var hon det. Och när han sa då, nej men du kan ju mer. Så säger hon, nej, det kan jag inte alls det. Jag är på den här nivån liksom, jag är nöjd med det. Men han gav inte upp utan kämpade på lite där. Och till sist så gick han bara, okej. Jag är smart då. Jag ska anstränga mig mer. Och sen dess har de högsta betyg i allt. Och det är inte alltid det går så lätt att höja betygen. Men att hon hade en gåva från Gud som var nedsnackad av andra faktiskt. Men som han fick då se och uppmuntra i henne. Och det var inte så att hon blev smartare av det. Utan hennes självbild förändrades. Det blev mer lik den Gud har skapat henne till. Och det kan ju vara många olika saker. Jag tyckte det var ett bra exempel här. Jag har köpt 10 ex av denna boken faktiskt. Satt i ordentligt på bokrean. Så de finns i församlingshemmet. Man får gärna låna och skriva upp sig där när man är förbi. Ja, riktigt bra faktiskt. Både utmanande och inspirerande. Och trösterik samtidigt. Och jag tänkte dela 5 olika sätt som vi kan bygga upp varandra på. Tänkte jag göra. Det första sättet jag tänker på är tacksamhet. Alltså att visa tack mot varandra kan betyda väldigt mycket. Och jag övar på det hemma också då med bekräftande ord då, som sagt. Men att få visa tack för vad andra gör, men också för sin egen skull faktiskt, att vi mår ju bra av att vara tacksamma dessutom, utöver att det lyfter den som vi tackar. Det andra tipset, om man ska säga sättet att bygga upp på, är att hedra och tala väl om andra. Det är inte alltid man tycker samma. Så är det. Man kan ha olika åsikter i familj och församling och vänskapskrets. Men man kan ändå tala väl om varandra och vara positiv om varandra. Och man får ju naturligtvis ge konstruktiv kritik. Det behöver vi. Men på ett sätt som lyfter upp och som är respektfullt behöver vi alltid få förhedra varandra för våra gåvor och våra förmågor och för dem vi är. Och sen den tredje, då att uppmuntra. Att när vi ser guld i varandra så behöver vi uppmuntra det. Det behöver kanske liksom lite positiva ord och energi in där. Och man brukar ju säga i barnuppfostran att man ska ju ha mycket, mycket mer uppmuntran och förstärkande och positivt beteende än vad man liksom korrigerar negativt beteende hos barn. Om det är 10-1 som man säger som en regel eller sådär. Alltså, vi människor behöver få uppmuntran helt enkelt. Så är det. Man kan ibland tänka att nej, men jag är ju vuxen och mogen, inte ska väl jag behöva det. Jo, men jag tror faktiskt vi gör det. Sen så behöver man inte det för exakt allting som man gör såklart. Det blir ju tokigt åt andra hållet. Men ja, vi behöver bli bra ändå på att uppmuntra varandra. När vi har gjort något bra eller kämpat eller vi ser någonting. Det är någonting på gång. För det är inte alltid som vi själva ser vår outnyttjade potential. Och så får vi uppmuntra det. Jag var på en konferens i USA, så fick jag under samma eftermiddag 2 stycken som sa, jag ser en lovsångsledare i dig. Ni som känner mig förstår ju att det krävs ett mirakel då i så fall. Och då har jag kanske inte tro för på det sättet i varje fall. Men att man kan ju försöka i varje fall, så fick jag skratta lite grann. Så att, ja, det är inte så farligt om det blir fel ibland heller. Ja, det fjärde sättet i varje fall är Guds ord. Alltså vad säger Bibeln, eller vad säger Gud i sitt ord om vilka vi är? Ofta behöver vi påminnas om de bibliska sanningarna. Om att vi är älskade, att vi är värdefulla, att vi är förlåtna, att vi är kallade till helighet, att vi är liksom ambassadörer för Guds rike här, där vi är. Att vi är bemyndigade, att vi är egentligen allihopa ett heligt prästerskap. Alltså ett fantastiskt uppbyggande, uppmuntrande ord i skriften om oss. Och det kan vara ganska bra att predika för sig själv ibland också. Ibland kan man behöva det lite extra. Och så får vi inte vara för rädda för att predika lite för varandra också. Inte på ett nedtryckande sätt som man ibland kan använda uttrycket att predika för någon annan. Utan på ett uppbyggande sätt. Att få påminna om de bibliska sanningarna för varandra. Det tror jag vi behöver. Och det femte sättet då är det profetiska. Så att vi genom andens kraft och tilltal kan få se guld som är dolda för mänskliga ögon. Att vi kan på något sätt få förmedla Guds liv och tilltal till andra. Det är ofta väldigt betydelsefullt och uppbyggande. Och ibland blir det fel, som jag är ingen lovsångsledare till exempel. Men ja, det gjorde ju inte så mycket. Det blir ganska roligt faktiskt. Men man behöver pröva lite grann ändå, såklart. Men jag skulle vilja avrunda då med lite frågor för lite reflektion och samtal. Vi kan ta upp dem här. Och jag läser dem högt också. Vad tänker du menas med att vi inte förtjänar Guds nåd? Vad tycker du är bra med Guds församling? Alltså inte bara vår lokala församling, utan generellt att vara i församlingen. Och vad tänker du det är att bygga upp andra? Och hur kan du och vi bli bättre på att bygga upp varandra? Vi gör så att här i kyrkan tar vi några minuter till att få prata om det. Vi stänger av ljudet och ni får gärna fundera eller prata hemma om ni är flera tillsammans. Så återkommer vi sen så knyter jag ihop säcken med att be. Varsågoda. Jag tror att vi avrundar lite där, i alla fall här inne i kyrkan. Vill ni prata och fundera med det hemma får ni gärna pausa livesändningen så ni får mer utrymme för det. Och så kan ni återuppta den sen. Ta gärna med de här frågorna också sedan. De är nog värda att begrunda och prata med efteråt också. Vi ska nu få be tillsammans. Jag kan ta bort den. Vi tackar dig Jesus att du är med oss i allt. Att du är med oss genom varje prövning, att du själv har dött för oss. Att du ger oss frälsning, räddning och liv, trots att vi inte förtjänar det. Och att utifrån det så får vi komma med i en större gemenskap av syskon i församling. Tack att du älskar oss, att vi älskar dig, att du har goda saker för oss, att du vill tala till oss vilka du ser att vi är. Hjälp oss att växa allt mer i det. Att bli de som du ser att vi är och att kunna skydda oss mot saker som bryter ner. Hjälp oss också då att få bygga upp varandra. Att få visa vår kärlek i ord och handling. Ja, vi ber att vi ska få växa i det som personer och familjer och som par också. Och som gemenskap här i församlingen, som smågrupper. Och alla relationer egentligen vi står i. Ska vi få växa i kärlek och att bygga upp varandra. Låt oss också vara lyhörda för vad din ande vill tala till oss och hjälpa oss att se guldet i varandra. I Jesu namn. Amen. Nu ska du få stå upp och bekänna den kristna tron. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Varsågoda och sitt, så ska vi få be vår kyrkas allmänna förbön tillsammans.
Vi ber tillsammans. Kära himmelske Fader, vi kommer inför dig denna söndag och gudstjänst. Vi ber om din helige andes närvaro. Gud, vi tackar dig för att du vill ge oss en glädje som ingen kan ta ifrån oss. Led oss och alla människor på kärlekens väg som leder till livet. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber speciellt för pandemin som nu drabbar vår värld. Vi ber för att smittspridningen ska komma under kontroll och för de som är insjuknat i covid-19. Vi ber om kraft till alla i vården och de som arbetar runt omkring som kämpar för att hjälpa de sjuka. Och all logistik runt det som viruset ställer till med. Vi ber för offren som inte finns kvar hos oss längre. Och för deras nära och kära som sörjer. Gud, hjälp experter och forskare att göra snabba och goda framsteg i framtagandet av ett vaccin. Tack för allt vackert som du har skapat. Tack för våren, blommorna, solen som skiner idag. Gör oss uthålliga i vården av miljön. Låt oss se dina spår i skapelsen. Låt oss se bortom tingen och upptäcka din osynliga verklighet. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, sänd din kyrka till dem som längtar efter liv och läkedom. Hjälp oss att höra din röst i ordet. Vi ber för de som bor i länder där de blir förföljda på grund av sin kristna tros skull. Idag ber vi speciellt för de som bor i Uzbekistan. Välsigna dem med ditt beskydd och hjälp dem vara starka i sin tro. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår stad Kungälv och dess invånare. Välsigna Kungälvs sjukhus. Var med beslutsfattare och politiker i kommunen och att de ska ta beslut som ska vara för Kungälvs bästa. Gud, hjälp oss att skapa ett samhälle där vi gör gott mot varandra och delar med oss. Hjälp kyrkan i hela världen att få stå som ett starkt ljus och förlysa igenom med ditt ljus, Jesus. I dessa svåra tider, att det verkligen finns en Gud som älskar alla och längtar efter dem. Du som har uppmanat oss, dina lärjungar, att älska varandra och föra ut ditt budskap om din frälsning och nåd för världen. Befria alla som har fastnat i kriminalitet och beroende. Låt våra ungdomar finna livets glädje. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för Romelanda och Karby församlingar. Gud, låt vår församlingsarbete leda till att ditt rike växer. Hjälp oss att gestalta evangeliet så att du blir verklig och angelägen för alla människor. Vi ber för Ekhagas boende och personal. Hjälp dem så att de ska orka jobba under pressade situationer som nu råder i och med att några boende på Ekhaga har drabbats av corona. Vi ber för att viruset inte ska spridas ännu mer bland boende och personal. Herre, vi lyfter upp våra missionärer Niklas och Inga-Maj Bidås för inför dig. Beskydda dem och barnen från sjukdom och ha ditt beskydd över dem och att det inte ska hända dem något ont. Välsigna deras arbete i Thailand bland shanfolket. Gud, kom till vår vänförsamling Intombe i Sydafrika. Var med dem i deras vardag och bevara dem från corona. Vi ber för våra konfirmander. Var med dem. Låt dem förstå att Jesus är vägen, sanningen och livet. Låt oss som församling visa kärlek till vår nästa i vår bygd. Och att vi kan hjälpa till på olika sätt i Romelanda under rådande coronatider. Herre, vi ber för dem som är sjuka i cancer eller någon annan sjukdom, fysisk eller psykisk. Hela dem, Jesus. Var även med nära och kära runt de sjuka. Låt ingen av oss förlora tron på dig. Gör oss uthålliga i bönen. Vi ber nu tyst för dem som vi tänker på. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för de som sörjer och som känner sig ensamma. Speciellt nu när många äldre sitter i karantän. Var med dem på ett särskilt sätt. Gud, vi tackar dig för att du genom din sons död och uppståndelse har räddat oss till livet. Låt oss för alltid få leva tillsammans med honom. Allt detta ber vi i hans namn, Jesu Kristus, vår Herre. Amen.